Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Top of the morning to ya. Halloj.
Top of the morning. Hey. Här är inte morning längre. Klockan är efter lunch. Men du däremot befinner dig i
New York City. Ja, jag är här bara några få dagar. Gör lite reportage och massa andra saker. Och det är kul att vara här just när det är Game of Thrones hysteri. Faktiskt, ja. Måste jag säga. Klockan är nu alltså 07.21. Och jag låter ganska rasslig. Men jag har varit vaken sedan klockan 3 faktiskt. Och inte bara på grund av pepp inför den här inspelningen såklart av vår special, men också för att jag först nu lyckades se avsnittet. Så jag var jättestressad.
Aha.
Över hur men jag ska klara det.
Stressad över spoilers kan jag tänka mig.
Nej, men alltså igår var första gången som jag blev en sån här grinig jävel på internet. Såg du det?
Nej, det såg jag inte, men låt mig berätta för dig, Parisa, att jag fick detta avsnitt spoilat av ingen mindre än Mindy fucking Kaling.
Åh, herregud.
Vi älskar ju Mindy Kaling. Manusförfattare, skådis, bland annat The Office, även The Mindy Project. Jag vet att det här är en Game of Thrones-podd, men låt en kvinna dra en backstory. Ja. Mindy Kaling postar en bild av Kelly Kapoor, alltså hennes The Office-karaktär, som sätter upp en grej på väggen och skriver goodbye. Vi kan komma till
det. Men hur kan det vara en spoiler?
Men hon skrev goodbye, Jamie.
Jaha, okej. Nej, men okej.
Så jag bara... Nej, men alltså, hur kan man göra så? Jag är liksom helt i chock. Och det är typ... Alltså, det hände. Och sen fick jag se avsnittet.
Men så här, i Sverige är ju kutymen att man väntar under måndagen. Men i USA, de ser ju det här söndag kväll redan. Så de kanske tror att det liksom är okej på ett sätt. Men hon måste ha blivit piskad till liksom obefintlighet av hat.
Det var typ inte... Alltså, nu, jag orkar inte läsa igenom alla typ 900 kommentarer. Mm. Men alla så här toppkommentarer var liksom inte ens något taskigt. Utan folk bara, ja vad tråkigt.
Nej, men där har ju folk sett det live på tv söndag kväll. Jag vet, men jag tycker... över det. Nej, men ja, så här,
jag... man får vara lite finkänslig. Alltså, när det är också de sista avsnitten av sista säsongen. Det tycker jag är... Nej, jag tyckte det var risigt.
Men det är som att folk som det kämpar två olika instinkter nu. Skulle jag själv vilja vara med om det här? Att någon skulle spoila. Och att man vill liksom bara rida på vågen av relevans och aktualitet. Man vill plocka poänger innan någon annan gör det. Jag tror att det är de här två grejerna som folk som går fel. Och jag blev som sagt en grinig jävel igår på internet för att massa sajter jag följer, från Hollywood Reporter till Vulture, som är New York Magazines populärkultur orakel som jag älskar. De blev liksom upp bilder som avslöjade, men som var memes om hur Jaime och Cersei dog eller allt möjligt. Så alltså Cersei är spoilergrad ganska hög faktiskt det här avsnittet. Men man brukar säga att så här, spoilers betyder ju ingenting för en handling eller för komplexiteten i en handling. Och att just spoiler var så avgörande för det här avsnittet säger ju mer om att det var ett så platt, enkelt avsnitt. Nu går vi lite händelserna i förväg här, men jag tycker att det var väldigt mycket stora gester och väldigt lite komplexitet eller saker som var mer i detaljerna egentligen.
Jag kan på sätt och vis hålla med, men låt oss börja från början.
Men först och främst, vad hade du för förväntningar inför avsnittet?
Alltså jag tycker att det är svårt att säga om förväntningar när jag nu har fått se vad det blir. Liksom. Jag kommer inte riktigt ihåg kanske vad jag tyckte innan, men en ganska väntad grej som jag tror vi pratade om förut, att Danny skulle gå ännu djupare i sitt mörker.
Mm.
Och det gjorde hon ju faktiskt med den äran, måste man ju säga.
Ja, alltså jag hade ju hoppats på en mer så klurig upplösning. Jag hade hoppats på någon så här rolig twist eller fantastisk, alltså Arias hämnd för The Red Wedding. Jag väntade mig någonting av den graden, som är mer ett spel, som är mer en heist på ett sätt, och inte det här överdådiga. Det var jag inte alls beredd på. Så när jag började se tweets och sånt om att så här, gud, största mayhemet någonsin, så var jag så här, jaha, är det det som väntar mig? Så hela dagen igår så visste jag ungefär vad jag skulle få se. Och nu precis då, för bara någon timme sedan, så går jag klart det här 90 minuter långa avsnittet. Så ska vi ta det från början som vi brukar göra? Så går vi igenom det här tillsammans med er som lyssnar. Mm. Och just det, vi ska också säga till er som lyssnar att ni får jättegärna hålla koll på våra respektive Instagram-konton. Det finns ju Britta och Parisa för oss båda, där vi uppdaterar löpande om vad vi tar upp i podden och vad vi har för oss framöver. Och så har vi våra egna. Men vi vill ju göra någonting kul kring finalen nästa vecka, med ett kanske event dit ni får komma, och där vi har olika prat och saker på scen. Mer kan vi inte säga just nu, men ni får jättegärna hålla utkik efter det, om man bara prälla några kvällar nästa vecka. Håll hela nästa vecka fri, är vad vi säger.
Håll hela, basically, håll öppet bara, så kommer vi fylla den.
Lita på oss, vi löser någonting. Ja. Från början då. Jag gillar ju att liksom ta tag i handling genom citat. Och jag tycker ett som Varys sa precis där i början blev väldigt talande för resten av avsnittet. Det är det han säger till lilla flickspionen han anlitar. The greater the risk, the greater the reward. För det känns som att det här avsnittet och förra kommer att handla om uppoffring kontra hur många som tjänar på det. Någon sorts filosofiska rummets stämning i det här universumet.
Mm-hmm.
Men vi fick ju ta farväl av Varys det första vi gjorde. Mm. Vad tänkte du om det?
Grejen är så här, det här avsnittet led ju av att göra sig av med en massa karaktärer på ett lite för kanske så här, jahopp-sätt.
Mm. Oförtjänt, alltså, det kändes inte.
Nej, och liksom uppbyggnaden till det, och jag vet inte vad, alltså nej, alltså det kändes förhastat och jäktat, och det kändes inte riktigt rättvist mot liksom den karaktär som han är, och egentligen så klumpar jag då ihop, jag kanske inte tycker någonting om Varys specifikt, utan mer liksom generellt att avsnittet led av det här.
Ja, det blev verkligen det sammantagna känslan kring avsnittet. Jag vill kalla det här avsnittet för ett grudge-VM. Alltså att hålla en grudge och att alla andra belidande av det. Okay. Men bara för att landa i Varys-grejen. När han möter Jon Snow där, så gör han ett sista försök att rekrytera Jon Snow till hans lilla team, som består av bara honom än så länge. Att han vill avsätta Daenerys och få till Jon. Och Jon säger, aren't you worried for her? Alltså, är du inte orolig för Daenerys? Och Varys säger, I'm worried for all of us. Och försöker markera för Jon då vad som står på spel. Han hinner ju inte skicka det där brevet han sitter och fnular på i sin lilla kammare. Mm. Och jag tycker att det mest givande från Varys död var dels Tyrions ångest över att han kallade på Varys. Och att han medger det här till Varys när han precis ska dö, är någonstans att vilja bli förlåten eller förstådd av Varys. In i det sista vill han ju liksom... Han lider mycket av dåligt samvete, märker vi, Tyrion. Ja. Och jag tycker att det mest givande...
Det tyckte jag kanske var något jag tyckte någonting kring. Ja. Alltså, då kändes det.
Mm, eller hur?
Att han ändå ville så här, okej, rätt ska vara rätt. Det var jag som gjorde det. Det var fint.
Det var ett fint utbyte liksom, mellan dem.
Det var någon sorts...
Det var två någon jävla rejects.
Märklig kärlek i det på något sätt. Alltså, typ att du ska veta... Ja, jag vet inte. Mm. Det kändes som en...
Men jag tycker att alltså, förutom Brienne, så är det ju Tyrion som har hållit mest nivå i sina scener genom den här säsongen. Där saker har känts och bottnat igen, absolut. Men det starkaste av allt var ju blick blicken. Den där blicken av så här undran och lite skräck från Jon när han ser Daenerys avrätta Varys.
Ja.
Alltså jag skrattade rakt ut. Ja. Den där blicken fick mig att tänka på en grej. Alltså det är ju när man har en partner och man inser för första gången är så här, det här är något inte riktigt hundra. Här är något som är som kan bli ett problem.
Alltså typ vadå, man presenterar för ens föräldrar och kommer en lite rasistisk kommentar vid middagsbordet.
Herregud, det hade varit
Det var den blicken.
Ja, men det var blicken av, jag kommer ihåg att jag hade en pojkvän som vi var på väg hem från krogen och han liksom springer och sparkar ner en papperskorg och jag, alltså på natten på väg hem, och att jag verkligen hajar till och var så här, det där kändes lite märkligt. Men något mer jag kommer att tänka på var den här blicken är när man tror att man känner någon, man är kanske utomlands och man hör att den här personen pratar brittisk engelska. Att man för första gången hör en person prata engelska och den har valt aktivt brittisk engelska. Som du, Britta, säger.
Jag har inte aktivt valt. Jag smittas av det. Det är inget jag kan kontrollera. Det är muskelminnet, okej?
Okay? Men det är den blick jag i alla fall får när du håller på. Den blicken tycker jag var väldigt, det var väldigt koncentrerat och väldigt kul ögonblick. Även, alltså, ja, det var, i all den
det
sorgen.
Ja. Det var också lite obs. Det är nu han börjar få tveksamheter kring Daenerys, men absolut. Ja.
Och som alla codependents, som vi sa i förra podden, han är medberoende. Det sitter långt in, den insikten.
Ja,
ja,
det är sant.
Men sen så utspelar sig ju den här scenen mellan Dany och Jon, där han liksom för andra gången avfärdar henne, rejectar henne fysiskt eller romantiskt.
Ja.
Där han slår fast att så här, jag älskar dig, du är min drottning. Och hon känner sig sviken av honom för att han berättade för Sansa om sin bakgrund. Och slänger sig på honom och han som kan inte riktigt stå ut med att... Och då kände jag så här, fast vänta nu, inte ens nu när ni... Nu ligger ni inte ens med varandra. Och Jon Snow är ändå blindt lojal till den här personen.
Okej.
Det funkar inte för mig, då fattar inte jag. Då älskar han ju inte henne på det sätt han gjorde förut, eller?
Nej, det kanske du har rätt i. Fast det är ju, de hånglar ju typ ändå. Alltså, men det är väl en
och
kluvenhet.
Liksom, han klarar inte av det.
Mm.
Det är ändå ganska hemsk grej att vara med om att någon liksom vrider sig bort från en i avsky.
Men om vi återgår till den här medberoende grejen. Då skulle, för jag gillar det och jag gillar att vi har liksom tagit in det i Game of Thrones.
Yeah.
Nej, men då tycker jag liksom att det är nog en ganska vanlig grej, eller jag kan relatera till att om det är typ någon som psykiskt misshandlar en eller liksom misshandlar en på riktigt, att man kanske säger jag är inte jättekåt just nu, men jag är ändå, du är ändå min person. Typ.
Ah.
Och att någonstans har väl han kanske inte medel att bryta sig fri från det förrän det liksom är smärtsamt tydligt för någon. Alltså han har nu fått se med egna ögon hennes liksom madwoman utveckling när hon tar livet av Varys på det där sättet och han liksom cringear lite kring det. Men att han kanske ändå behöver typ verkligen puttas över klippan innan han gör någonting åt det. Och vilket vi förhoppningsvis ska, kanske hände sen då.
Och jag tänkte nu när du säger det att medberoende handlar också mycket om lojalitet. Och han har ju liksom vägrat sin familj misstro till Daenerys. Och jag tror att man in i det sista håller upp det ansiktet för att man har tagit en sida. Han har valt Dannys sida och att man av stolthet, av olika dumma skäl liksom vill ändå tro in i det sista att nej, men jag har ju valt det här nu, så då får jag stå fast vid det. Eller,
jag vill lite att han försvarar sig själv.
Ja, alltså. Han vill inte att de ska få rätt. Och här visar ju Jon Snow en superomogen barnslig sida.
Absolut.
Han är ju bara mån om att han ska verka ha gjort rätt val, egentligen. Men så hon slår fast där att så här, then fear it is, när han får välja mellan love and fear. Och där är det
jag tyckte att det var ett väldigt bra citat. Jag har skrivit let it be fear then.
Ja, exakt. Och det tycker jag var starkt. Det var faktiskt ganska,
jag gillar
ganska
henne.
Tungt packat.
Jag gillar henne i den här äter inget, är väldigt så här ångestdriven, rufsig i håret. Alltså, de har ju verkligen gjort henne väldigt tillknycklad. Ja. Jag tyckte att det var...
Hon hanterade ju det mycket bättre än när hon skulle vara systerlig och ha en girl and girls moment med Sansa. Det var ju hennes värsta stund i alla 8 säsonger, Emilia Clarke. men... Okej, och det nästa vi ser är att hon deklarerar inför Tyrion att the next time you fail me will be the last time you fail me. När han då står och står på sig och säger snälla när du hör klockorna så liksom, ge upp hela slaget. Och hon och Grey Worm är ju helt till sig av liksom, sorg och ilska, de har förlorat personer de älskar och är väldigt arga. Och det är det sista vi ser från det här lägret innan vi tar oss bort till King's Landing. Det som händer därefter som är intressant är kanske det här att Jaime Lannister än en gång har lyckats bli tillfångatagen.
Ja.
Och jag älskar det citatet Cersei once called me the stupidest Lannister. Det tycker jag är väldigt roligt. Och även här får man ju se det dåliga samvetet från Tyrion. Att han försöker rädda Cersei och Jaime. Men genom det också rädda King's Landing och alla som bor där.
Det var väl ändå en bra plan, måste man ju säga.
Ja, men faktiskt. Och det gav oss den där kramen och det där gråtet.
Men inte det, alltså, det är också lite så här, varför skulle Jaime helt plötsligt bli tillfångatagen bara så där? Alltså, är jag korkad för att jag inte hänger med i alls hur det funkade?
Nej, men det är ju typ alltså, en snabb lösning. Vi har inte ens fått se det hända.
Och då
är det
och så bara, hur åkte du fast? Ja. Han bara, de tog mig på handen. Man bara, ha en jävla handske. Ja.
Nej, men det är en typisk snabb lösning. Och snabba lösningar har blivit den här korta säsongens hela signum.
Ja.
En annan typisk snabb lösning är att Arya och The Hound plötsligt befinner sig liksom innanför murarna morgonen efter. Soldaterna liksom hjälper alla utrymma stan. Jaime går också runt där inne i stan. Han tar sin tid på sig, eller? Han har inte bråttom.
Jaime?
Han kände som att han tog en så här för avskedspromenad nästan runt stan. Han traskade runt långsamt, tycker jag.
Ja, kanske det.
Och sen så ser vi den här pretty boyen som de har anlitat för att vara armé för Cersei, stå utanför murarna. Och han ska liksom möta ett gäng från The North som i jämförelse såg ut som liksom en så här bakis fembarnspappor på sin unges fotbollsmatch. Alltså soldaterna från The North ser så enormt härjade ut. Och ger inte ett jättestarkt intryck. Men de har också The Dothraki och Unsullied med sig.
Men jag tycker det känns rimligt. Jag tycker att det är helt i linje, att det är som någon pretty boy som står där. Man har ju känslan av att liksom deras armé inte är lika luttrad vid det här laget. Liksom.
Mm. Jo, ser du.
Det är inte sin lika mycket shit, helt enkelt.
Nej. Och det kanske ökar på motivationen ändå. Alltså sen låter det här vara den sista jävla fighten jag är med i. Att The North gubbarna känner så. Men det som sen händer är ju alltså helt i linje med det som jag beskrev i förra avsnittet. När jag var helt chockad över att liksom tre som sådana där spjut från Eurons flotta kunde mörda draken. För det vi sen ser är att Dany med draken Drogon alltså totalt lyckas eliminera hela flottjäveln och alla spjut längs hela muren.
Och varför kunde hon inte det förra gången, undrar man ju.
Varför kunde hon inte det när hon hade tre drakar?
Ja, jag vet.
Tänk bara när vi såg det här nattavsnittet med The Night King, att vi var så här, men det är inget tryck i drakar, jag åstadkommer ju ingenting.
Nej, det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Alltså, det är som att man bara... Jaha, hon har typ fällt ut sin force shield typ runt sig eller någonting. Det glömde hon göra förra gången.
Nej, men alltså, det är typ som att... Min känsla är som att... Okej, allt det där hände. Och sen har Drogon och Daenerys tränat agility konstant i en vecka för att bli så här bra på att parera alla spjut.
Eller att hon har hittat knappen där hon trycker för att den ska ge eld precis när hon vill. För det måste jag säga, det var faktiskt jag vet inte om jag sa det i förra podden, men alltså typ just så här, det är kanske jättesvårt att kontrollera en drake. Hon kanske inte bara kan så här, dra i örat och så kommer eld. Men nu var det ju det var ju, det här avsnittet var ju verkligen en uppvisning i att hon har lärt den att sitta på sitt liksom.
Ja, men jag, för jag tänkte också på det vid något tillfälle. Alltså, gud vad hon...
Ja, men alltså när hon... När, att den döda Varys tycker jag blev liksom jättetydligt. Att man bara, här har vi ett gott samarbete mellan border collien och hundföraren. Så jag gillar din agility-liknelse, absolut. För det kändes som att nu var, det var mer precision. Det var liksom...
ett jävla tryck. Det var liksom tryck från 100 drakar plötsligt. Ja. Och vi ser henne fara runt
men
där.
Inkonsekvent. Ja. Ja, men man verkligen. Blir galen på det. Inkonsekvent.
Nej, men det är ju det som är känslan överlag faktiskt. Och sen så, vi får se Cerseis baby bump. För första gången skulle jag säga. Eller?
Ja.
Jag tycker inte man har, alltså, jag har inte noterat den förut i alla fall. Har jag inte
man har ju anat den under den där klänningen. Den är liksom lite smakfull.
Ja. Alltså Euron måste ju vara så obildad att han tror att liksom kvinnor är gravida lika länge som hundar. Att hon plötsligt skulle ha en sån stor bump. Där de måste ha legat 3 gånger. Det...
Ja. Men jag måste säga med det här med när hennes pretty boy armé står och väntar framför the north krigarna. Alltså det, jag skulle vilja dubba det här till typ regimässigt det allra bästa avsnittet typ hittills.
Mm-hmm.
Alltså
nu kommer
ja. Alltså ja, men okej, jag kanske överdrev. Jag har inte alla säsonger färskt i huvudet, men jag tycker att det var otrolig regi faktiskt. Och just det där med när de står och tvekar mitt mot varandra. Att man inte...
Vilka då?
Alltså när styrkorna står och stirrar på varandra. Och att det också korsklipps väldigt mycket. På väldigt... Alltså korsklippningens time to shine var det här avsnittet.
Mm.
Först när de står och... bara, ja, men de typ hör ljuden från drakarna, alltså det andra slaget som händer långt borta, och sen när de står och tvekar framför varandra och till slut liksom lägger ner svärden.
Just det.
Tycker jag var svinstarkt. Och sen också korsklipps det ju faktiskt mellan, alltså om jag nu hoppar jag lite framåt, men det korsklipps väldigt mycket sen mellan kaos och tystnad.
Mm.
Senare också Cersei i tornet. Väldigt tyst runt henne.
Mm.
Men liksom korsklipps med kaos och eld. Liksom eld. Alltså det är ju som en krigsscen faktiskt. Mm. Och det tycker jag var ganska... Om jag tänker att förra stora slaget var i mörkret och man knappt såg någonting.
Mm.
Så var det ju nu... helt ljust och nästan bländande, och man fick jag tycker att de också, ljudbilden var liksom annorlunda, väldigt så här, jag tycker de hade skildrat det på ett sätt som jag tänker så här, det här liknar nog liksom krig ganska mycket. Förut har det mest varit så här, här kommer jag med mitt svärd, bara fäkt, du är död. Men nu var det liksom lite mer panik och skräck och terror typ.
Just det saknade vi i The Long Night, att faktiskt se hur det kändes för respektive person att vara i den här miljön. Yeah. Förutom Arya. Arya som var i det klaustrofobiska läget med alla zombies, som vi kallar dem.
Yeah.
Hon gav verkligen den känslan som du beskriver. Men jag tror att det som de gjorde rätt den här gången, det lilla som de gjorde rätt tycker jag. Jag tycker inte allt var så bra. Men för det första så, en av mina favoritskribenter inom tv, som heter Seppin Wall, och skriver för Rolling Stone. Han gjorde en smart tolkning av att alltså det här visuellt var det här ett av de mest storslagna avsnitten av Game of Thrones. Vissa otroliga scener. Det står en flicka och gömmer sig bakom en pelare och man ser draken komma långt bakom. Alltså otroligt djup, otroligt liksom. Men alltså, diskrepansen mellan det och faktisk förankring i historien, i karaktär och dialog kunde inte ha varit större.
Nej, men det är det jag menar. Alltså, jag menar ju den visuella regin.
Ja.
Alltså, hur... För att det är sen också... Jag tycker att det var väldigt snyggt också när man korsklipper mellan Arya och The Hound.
Jätte, ja.
I när hur hon tumlar omkring och han tumlar omkring. Och det tyckte jag var jättesnyggt. Och just så här... alltså det finns vissa scener som jag bara satt och gapade, för de var så jävla snygga.
Mm.
Men sen absolut så här logiskt och liksom vad som händer med karaktärerna, det hör såklart också till regin, och det var inte toppen. Jag menar det helt och hållet typ
visuellt,
att DOP:n har gått loss och fått fått göra det härligt.
Men annan grej med Arya som de gjorde bra var att hon var ju vår point of view i det här avsnittet. Hon var vår man på gatan. För i krig så är det oftast en anförare på en balkong, en anförare någon annanstans och bara stora drag. Hon visade ju oss ju hur kaotiskt och vilken massaker det är på liksom personnivå. Och jag tror att man visar det här och visar hur chockad Arya blir av de här synerna. För att bygga upp hennes förakt mot Dany. För nu måste vi prata om Dany. Vi ska säga det rakt av. Det här har ju fått fruktansvärt mycket kritik redan. Ja. Jag känner att vi får se Dany i kamp. Vi kanske max ett par tillfällen. Först när hon dyker ner där mot Euron. Då förstår vi fortfarande henne på något sätt. Och sen när hon står där på tornet, hon står med Drogon på tornet och inväntar en slags reaktion från King's Landing. Hur ska ni ha det? Ska ni ge upp eller ska vi fortsätta kriga? Och alla står och väntar. Den stunden kände jag väldigt starkt. När man såg och väntade och tittade på tornet. Det var väldigt snyggt gjort faktiskt. En av få stunder som jag verkligen kände någonting starkt. Och när klockorna ringer, lättnaden från Tyrion, från Jon, från alla möjliga.
Mm.
Och vad fan hände sen?
Ja, alltså det, alltså allt där, slaget är ju liksom slut helt och hållet.
Det är helt slut.
Och då går Daenerys Targaryen och blir Hitler. Typ.
Men kan vi prata om det liksom ögonblicket, sekund för sekund? För jag har faktiskt kollat tillbaka på det nu ett par gånger för så här. Försöka avgöra, är det bara att Emilia Clarke inte lyckas förmedla vad Dany tänker eller känner? Är det klippt dåligt? Alltså jag försökte fatta så här, var gick det fel?
Nej, men jag läste en källa som jag nu inte riktigt orkar leta reda på. Ja. Men alltså att det var ett snyggt grepp att inte visa Daenerys egna... För att från det att hon går apeshit på hela King's Landing och dödar massa oskyldiga, så då får vi inte se henne. Mm. Utan då blir hon typ en mördarmaskin. Hon blir typ som så här vätgas istället eller någonting. Mm. Alltså det är bara... hon blir ett stridsmedel istället på något sätt.
Mm.
Och att det kan jag...
relatera till.
Nej, men jag kan tycka att det var intressant. Jag vet liksom inte riktigt... Men du hade velat ha en större connection med henne i det där.
Nej, eller? Jag behöver inte relata till alla, utan bara rent skådespeleri, dramaturgiskt hade jag velat få veta varför hon gjorde som hon gjorde. För nu tycker jag att det skär sig helt mot serien och är bara en nödlösning.
Fast hade du fått några svar bara för att du sett hennes liksom ansiktsuttryck?
Alltså, ja.
Det, liksom, nej.
Jo, en blick, en känsla att hon...
Den får du ju innan.
Nej.
Alltså, hon gör ju en ganska... hon är ju väldigt tydlig. Jag tror att jag sa förra avsnittet det här att man typ vill se, alltså att hon känns så här att hon kommer stampa i marken och säga typ det är mitt godis.
Aha.
Alltså hon har ju valet att bara styra rakt mot Cersei. Alltså man hade ju kunnat bara elda det där tornet hur lätt som helst.
Det är exakt dronningen. Vad jag skrev ner. Ja, men så här känner jag. Det hade räckt att förmedla att hon tror att det här är någon slags bakhåll. Att hon känner att nej, men de här kommer aldrig ge sig, de här fienderna. Någon sån sak hade räckt. Jonna som följer oss, jag skrev till oss på DM. Varför blev Dany Mad Queen nu? Hon låste ju fan in sina drakar efter att ha dödat en oskyldig unge i Essos i säsong 5-6. Och många har DMat oss med liknande just stunder. Som visar på att hon har varit med om mycket värre saker genom de här 8 säsongerna. Och inte turnat. Ja. Och någon skrev väldigt smart att det hade varit en sak om det här hände. Säg direkt efter att hon får veta Jon Snow-grejen och Missandeys halshuggning. Att de då hade mördat en drake. Då hade man förstått den här urflyttningen.
Just det.
Det var en väldigt bra poäng, tycker jag.
Ja, men jag håller med, och att jag har läst ganska många så här röster på internet bland också så här folk som har läst böckerna, för det har ju inte vi gjort. Men alltså att Dany liksom, att hon länge har varit just väldigt noga med så här sitt beskydda av oskyldiga.
Just det.
Och väldigt så här kluven kring sådana saker. Så det är också, det är ju liksom hör ju till den här allmänna känslan av att alla karaktärer liksom bara helt plötsligt betyder ingenting vad de har byggt upp under 8 säsonger.
Just det.
Vilka personer de har varit hittills är tydligen helt överbord. Det ett exempel är att Dani helt plötsligt, som då tidigare haft mycket mer samvetskval, och att hon, jag tror att det var någon som påpekade att hon har sagt att hon ser sig som de oskyldigas beskyddare. Mm. Liksom.
Men byggde hela sin image på att hon skulle vara breaker of chains, bla bla bla. Alltså jag tycker att det här är ju så här Captain Klänning-stämning. Att alltså, branda sig som en förkämpe för någonting, och sen var den värsta förövaren av alla. Där ni gick och blev Kapten Klänning i det här avsnittet.
Ja. Ett annat exempel på det är ju Arya lite grann. Att hon helt plötsligt var typ en liten flicka.
Gud vad liten hon var!
Jag har läst en tråd som Kalle skickade till mig. Det är en tjej som heter Abby Russell, har twittrat att there's nothing quite like investing in a show and characters for 8 years just to watch it conclude by selling out literally every single character in one episode. Och angående, du går in liksom igenom typ alla karaktärer, men bland annat så skriver hon då Arya, a woman who is so damaged by all of the destruction she's seen happen to her family. She can think about his death and killing. Seasons and seasons of her becoming a trained assassin, constantly reciting her list of names. Just for some guy who is sort of a father figure to go, hey, maybe don't. And her to say, damn, why didn't I think of that?
Det var verkligen den nivån.
Ja, det var den nivån. Att han bara, akta dig, det kanske är farligt för dig. Hon bara, okej, du har rätt, hej då. Och sen är hennes väg ut ur det där. Är ju, hon är ju ett litet barn. Just alltså hon är ju ingen assassin. Hon är ju typ så här, hon känns ju jätte, alltså man som tittare så känner man ju, man känner ju oro för henne. Vanligtvis så känner vi ju typ hon klarar det även i det där zombierummet liksom. Men nu känns det som att hon bara flyger som en liten vante. Vad liksom hänt med all hennes shit?
Men så här, ena veckan räddar hela mänskligheten.
Ja,
ett dåd av liksom otroligt mod, alltså hon är kompetent så att säga.
Hon går på bossarnas boss.
Veckan efter blir liksom en flicka och men helt kan inte fend for herself överhuvudtaget. Men det var jättemärkligt. Nej. Och jag skrev verkligen det så här i min lilla anteckningsbok. Varför vände Arya helt plötsligt? Det är helt ofattbart faktiskt, och det är så jävla tråkig nödlösning återigen. Tycker jag.
Men bara för att, och så, ja, men alltså, hennes determination med den här listan säger ju oss att hon skulle, att hon inte ger sig förrän hon har mördat Cersei.
Mm.
Och sen så är det nu så här, aha, kan det vara farligt? Men du, då har det gött. Och så drar hon.
Jag hade älskat den lösningen. Jag hade älskat att Game of Thrones förlitade sig mer på, som sagt, kluriga vändningar, uttänkta smarta scener och inte de här stora penseldragen. Men bara för att återgå till Dani igen om det här flippen, så är det så att det här har fått mycket skit redan, som sagt, för att hon som en nödlösning vänder helt plötsligt och i ett ganska märkligt sammanhang. Vi får se att Jon och Tyrion och alla är helt bestörta, och Arya också, bestörta över vad hon gör. Och som du sa, jag kände, jaha, hon kommer flyga direkt mot Cersei och bränna upp henne på balkongen där. För det hade varit,
ja, det är det inte, logiskt att göra.
Inte rimligt, men hade varit mer logiskt. För alltså, jag har sagt förut att jag skrev en artikel som var så här, någonting om de mest tillfredsställande skurkdödarna genom film- och tv-historien. Och det skrev jag efter att jag såg Joffrey dö. Och blev så jävla uttråkad och besviken av hur B det var efter allt han har gjort mot människor. Och jag hade tänkt att Dany skulle älska en jävla ritualavrättning av Cersei, alla generaler, alla som har liksom upprätthållit det här väldet. Det är en sån futtig grej. Och att hon skulle börja bränna gemene man och inte slänga sig på Cersei. Det var sån jävla miss, tycker jag. Mm. Och kritiken har varit att det spelar det här på någon slags stereotyp av en sån galen kvinna. Dels finns det någon sån crazy ex-girlfriend-vibb också.
Jaha, okej.
Okay. Så nybreakad och rabiat.
Mm.
slänger sig över folk. Och det här pågick ju i all evighet. Det finns ett klipp där Emilia Clarke på premiärvisningen av den här säsongen pratar med Hollywood Reporter och berättar om framtiden. It's the car crash of every emotion you can possibly imagine. It's like a nuclear bomb. It's just going to be fucking huge. Seriously. Och det liksom hintade då om det här avsnittet. Och alltså allt som hon har överlevt, överkommit, hållit sin agenda genom allt. Att 20 minuters strid skulle ha triggat det här är ju helt orimligt.
Det finns ju liksom en tanke om att det ändå är typ i linje med vad George Martin ändå har liksom målat upp i böckerna.
Men han hade gjort det med mer finess.
Men precis. Alltså det är ju det, skillnaden är ju också att en bok, alltså du kan få hälla in mycket mer detaljer än vad du kan i ett liksom av hur långt var tv-avsnittet, extra långt men ändå för kort för men, att få med alla nyanser.
New York Times tv-recensent skrev att det finns en teori att de här nya skaparna av Game of Thrones, alltså regissörerna, har fått en lista av outcomes från George R.R. Martin som ska hända i slutet, och att de har liksom bara jobbat sig bakåt därifrån, och det är därför det är så hackigt och huggigt som det är.
Ja, det låter ju fullkomligt sant.
Ja,
när man ser det här.
Ja.
De har backat, de har liksom de sen, har backtrackat.
Det finns ju det här inside the episode som HBO släpper om varje avsnitt, och där har de då Benioff och Weiss, som de heter, som gör serien, snackat om att om det här som hände med Danny då. Och de säger att så här, det finns någonting chilling om hur Dany alltid har reagerat på döden av hennes fiender. Minns bara när hennes bror blev avrättad av Khal Drogo. Han fick ju så här smält metall över huvudet och tokdog hennes brorsa. Ja. Och det var ju en mer tillfredsställande död än hela det här avsnittets dödar, deaths. Och så skriver de vidare att in that moment, det här som vi ser henne när hon flippar och vänder, she makes the decision to make this personal. Det är hur de motiverar att det här händer.
Ja, precis. Och alltså, lite allmänna reaktioner på internet är ju också att det alltid har varit i Game of Thrones, eller i alla fall som då George Martin har hanterat människor som är maktkåta.
Mm.
Att det alltid straffar sig. Alltså att de liksom, de tar sina personal issues och liksom det blir typ deras vad ska man säga?
Deras liksom, undergång.
Det rinner över. Ja, precis. Alltså man kan ju inte prata om hennes undergång i för sig än.
Ja.
Men att det är jag läst på theconcourse.com. For 8 seasons, Game of Thrones has observed the license taken by the powerful to reach down from their heights and journal their personal issues across the world in the blood of commoners.
Mm.
The Bells, alltså avsnittets namn, followed that to an astonishing endpoint. Mm. Rage, grief, isolation and vengeance. In an unchecked warlord who rides around on a nigh indestructible doomsday device.
Mm.
Så det är liksom, alltså, det är ju på något sätt, det är ju det som händer. Alltså, det är ju också vad som har hänt med tidigare. Mm. Alltså, det är ju på något sätt att meddelandet här är den som vill åt tronen, den kommer bli knäpp.
Just det. Och det är därför och kanske det är därför att John inte vill ha den hela tiden. Just
exakt.
Okej, jag fattar. Men alltså, jag tycker hela det här avsnittet var ett tomt spektakel. Alltså, det var en massaker, inte bara på commoners utan på alla karaktärers banor och utveckling. Och däribland då, värst av allt, Jaime Lannister. Vi har lidit av hans utveckling i flera säsonger. Vi har värkt med honom. Och sen så återgår han till sin gamla, dumma, futtiga person. Först är det här slaget med Euron. Där, alltså som verkar helt onödigt, men där Euron ändå verkar veta att han ska dö snart. Och därför är det då kan jag lika gärna dö i det här slaget. Det verkar vara hans motivation. Hur tunt
men alltså
det
får jag bara säga, hur jävla svårdödad är inte Euron?
Oh,
jävlar. Alltså, vad fan är grejen? Ja. Alltså, fattar du, om du jämför med hur de går fram i staden där, när hur det ser ut och hur svårt det ser ut att vara och döda någon med ett svärd.
Mm.
När de bara går rakt fram och bara massakrerar så här. Och så tittar vi på Euron Greyjoy. Nej, men honom kan man liksom inte döda med ett stab. Inte ens två, tre. Alltså det är så här, det är så, ja, han är så seg. Och då har jag också varit i den där liksom Iron Fleet, alltså har blivit attackerad av drake. Det klarade han sig. Alltså det är som någon jävla en kackelacka liksom.
Men han vill, men så väl... mycket. Verkligen, kackelacka är så bra sagt. Men också så här, Jamie blir knivhuggen två gånger. Ja, och så här, han haltar sig fram till Cersei. Och sen därefter så verkar de besvären vara över. Men bara för att landa där vid Cersei en sväng. Vi ser ju henne så på balkongen. Och till slut ge sig och ska bege sig ner i någon slags källare och gömma sig med Qyburn.
Och herregud, nu kan vi prata om...
Ja.
Är det nu vi ska prata om det sjukaste ögonblicket i hela avsnittet?
Ja. Alltså, vi pratar alltså om Clegane Bowl.
Ja.
Clegane Bowl är vad folk kallar det här mötet mellan de två bröderna Clegane. Alltså The Hound och The Mountain. Eller Zombie Mountain. Som möts i trappen. Och jag vill bara säga att det här komiska anslaget som Game of Thrones har lagt till sig med senaste säsongen, som jag har hatat, det enda komiska ögonblicket i det här avsnittet är när Cersei förstår att så här, okej, det verkar vara någon slags drama här, så jag skuttar härifrån. Hon liksom,
nej, men alltså hon
trippar
hon
bara, ner för trappstegen och bara, ursäkta mig, jag ska bara gå åt sidan här.
Ursäkta, ska bara kila förbi lite snabbt. Alltså typ nästan som att man ser att hon håller upp så här en hand för ansiktet som bara så här, don't mind me, jag ska bara trippa förbi. Så jävla sjukt
det var. Det var jätteroligt, men det var det enda så komiska inslaget. Typ.
Men varför tar inte Clegane The Hound och bara knivar henne lite i sidan lite snabbt. Och sen kan han fortsätta med Gregor eller vad han heter.
Men det talar ju för hur lite han bryr sig om allmänvärldsliga skeenden. Men bara för att throwbacka hatet mellan dem, så är det så att det här enorma R-bildningen i The Hounds ansikte är från när hans storebror, The Mountain, puttade in honom i en eld när han var ett barn. I någon slags bråk.
Aha.
Bråk över leksaker. Och han verkar ha varit ett äckel hela deras liv. Han är ju en väldigt känd våldtäktsman och misshandlare och bara en murderous shit person. Så det hade liksom, det är ju ett klimaktiskt möte, ja. Förtjänade det 20 minuter när vi samtidigt, vi får inte se en enda kommentar eller blick på Dany. Vi får knappt någon replik från Jon Snow i hela avsnittet. Men nej, vi ska, men se 20 minuter. Vi ska se 20 minuter av det slagsmålet.
Tog du tid eller? Men det är för att de korsklipper så fint med Arya, det är det som är grejen.
Men du är alltid på seriens sida. Det här var ett haveri. Nej. Det här var ett haveri.
Det var jättetråkigt att se deras himla fight. Ja, det var supertråkigt.
Och så enda roliga var när han skrek just fucking die eller någonting. Or can you die already? Han skrek något sånt, The Hound. För rätt som det så är den här zombiemannen ganska svår att döda, visade sig.
Fast då, rätt som det, alltså honom förväntade jag mig var svår att döda. Ja. Att Euron Greyjoy är lika jävla svår att döda.
Euron Greyjoy var lika svår att döda som Zombie Mountain.
Det är ju roligt. Faktiskt sjukt.
Ja. Ja. Ja, men jag tror att allt det här hände för att man ville se någon försöka döda en zombie. Det blev ett liksom huvudstab. Och till slut så inser The Hound att nej, men vad fan, jag kastar mig själv ut för stupet tillsammans med min brorsa ner i elden.
Ja. Det var liksom... Ändå värdigt slut på en ganska tråkig scen.
Ja, jag började lista så här, memorable deaths för mig själv.
Aha.
Och jag fick det till 3 memorable deaths. Av alla som borde ha fått det i avsnittet så var det bara The Hound. Qyburn sulas ju som en tennisboll mot marken och huvudet spräcks i 1000 delar. Då skrattade jag lite faktiskt.
Ja.
Det tycker jag var ganska kul. Det var som att slänga liksom en mogen frukt mot marken, mot sten.
Det var också lite... Alltså, jag tänker också... Nu är jag kanske lite galen för att jag tänker att man inte lägger alla ägg i en korg. Men den döden kanske gjorde då att Cersei inte kunde dö i samma scen. Liksom.
Ja, och att hon trippade alltså ner. Hon bara,
men för att det var så jävla... Det var en sån surprise-grej.
Ja. Jag älskade det, hennes lilla skutt. Nu drar jag.
Med hennes lilla skutt.
Och sen Eurons död var också memorable. Men i övrigt så var det fan inte några fler memorable deaths. För det som hände sen är att Cersei tar sig ner till gården och ser sin baby daddy. Mm. See, baby daddy and a baby brother.
Jag tyckte, vet du, nu blir jag så där liksom cinematisk.
Ja, absolut.
Noll cinematisk. Nej, men alltså, jag tyckte ändå att det var fint att de möts på den där himla kartgolvet, mm. lilla torget som man har sett så mycket. Och som vi har sett i, alltså det är ju som en så här, välkommen till den här välmående världen signal, ja. Tycker jag. Och så var den liksom helt i spillror. Och det är där de möts. Det tyckte jag var ganska fint på sätt och vis. Men okay. Vad jag inte tycker är fint, alltså, att jag inte förstår. Jag förstår inte Jamie Lannister.
Nej,
jag förstår inte.
Men du har inte alltså, förankrats. Hintar... Du har inte förankrats alls.
Nej, men alltså han hintar lite om det när han drar. Alltså när han säger till Brienne så, alltså, så förklarar han ju typ att han är lika dålig som Cersei på något sätt. Alltså att hon är... Alltså han är som henne. Mm. Han, det är på något sätt att han är en skit och tänker att han förtjänar bajs. Som också i destruktiva förhållanden.
Jo, gud.
Men jag fattar liksom inte... det är så jävla lite känsla i den där scenen. Och sen, precis som du säger, han är liksom knivhuggen gånger två. Men har ändå typ så här... jättemycket kraft åt att föra Cersei i säkerhet.
Men han började klättra på sten. Han började kolla om man kunde röja undan sten där i tunneln där nere. Men de är där nere och det är då det blir en såpopera av hela den här serien. Två av våra kärnkaraktärer, Cersei och Jaime Lannister, som alltså födde hela förfarandet när de puttade ut Bran från det där tornet. De ska dö där ingen ser dem och av lite fallande sten, gråtandes i varandras famn, och när Jamie precis har sagt nothing else matters, only us. Alltså de har ju verkligen nödlöst sig loss den här skiten. Jag fick någon slags känsla och liknelse i kroppen av att det här som Dany gör med King's Landing, den här totala förödelsen och massaken, hon bara brände sönder hela den här stan som hon en gång i tiden ville bo i och regera. Det är vad skaparna av Game of Thrones har gjort med Game of Thrones. Och skaparna av serien har gjort med historien, berättelsen, Game of Thrones, sagan. Liksom.
Metafor för hela skiten.
Brände ner hela satans skiten.
Bränn allt.
Nej, men när de dog där, jag kände inte någonting inuti.
Inte jag heller. Noll.
Noll, förutom besvikelse. Men någonting jag måste faktiskt säga...
besvikelse över... över dramaturgin, inte över...
Nej, men det hade varit underbart att se liksom maktspel spela sig ut sen. När de har tillfångatagit Cersei och Dany vill avrätta henne. Och Tyrion säger, ni kan vi inte bara fängsla henne. Alltså, man hade velat se allt det här. Diplomatin, House of Cards-riet. Vad var det för skit? Men för att vi bara har ett avsnitt kvar så fick det bli den här jävla snabblösningen. Men det som det här fick mig att tänka på... Jag har ju ett väldigt effektivt sätt att läsa av karaktärer på. Det funkar... Det funkar så där.
Okay.
Men det har med Gone Girl att göra. Gone Girl är filmen och boken där en kvinna lurar omvärlden att hon har dött, blivit eventuellt mördad av sin man för att sätta dit honom för att han varit otrogen mot henne. Ja, otrogen mot henne i många många år, och hon tycker bara att hon är allmänt pissigt behandlad. Tjejen i Gone Girl gör massa horribla saker för att komma undan, upphålla sin lögn och så vidare. Och jag brukar fråga folk, hur länge höll du på henne? För man ser att man håller ju väldigt mycket på henne i början. Man sympatiserar med henne, man tycker han har varit en sopa. Och sen börjar de flesta liksom tappa av i takt med att man ser att hon liksom utnyttjar folk. Och hon till slut avrättar en kille med en jävla mattkniv. Och då brukar jag fråga folk, hur länge var du på hennes sida eller hade någon sympati för henne?
Alltså menar du då att mattkniven är dealbreaken eller?
För vissa, för de flesta kanske, ja. Vad säger du?
Jag läst boken över skitlänge sedan. Ah, okay. Jag har inte...
Nej, men de flesta brukar säga så här, så fort jag uppfattar att hon inte var död så brukar folk släppa det. Alltså för mig var det knappt efter mattkniven. För att, alltså jag är ändå på den typiska tjejens sida i det allra mesta. Och jag måste säga att i det här avsnittet så finns det en parallell. I och med att vi börjar med att sympatisera med Dany. Hon har förlorat så mycket, det är drakar och det är vänner och vad fan det är. Och vi hatar Cersei. Jag måste säga att jag ändå mot slutet, man ser henne stå och gråta där på balkongen fastän hon precis har sänt sin befolkning in i döden. Så måste jag säga att jag ändå, mina sympatier liksom blev lite mer nyanserade där mot slutet. Att jag tyckte att det var fan lite oförtjänt att det var så här Cersei skulle gå till historien.
Mm-hmm.
Hon förtjänade bättre än så här, tycker jag.
Ja, jag fattar.
Dels som karaktär, dels som person.
Jag har så svårt att uppmana någon som helst. Heter det uppmana? Uppamma. Någon som helst. Uppamma. Det kommer jag göra i höst. Vad heter det? Att för Cersei. Jag känner liksom... Alltså jag tycker hon är så fruktansvärt ondskefull karaktär. Ja. Jag har liksom svårt att titta på henne. Jag liksom stör mig på henne. Så hon har en jättesnygg pixie haircut, absolut. Men jag sitter liksom och stör mig på typ hennes munspel. Mm. Bara för att den känns så ond. Jag tycker liksom att hon är perfekt.
Ja.
Casting just
hon av den anledningen. Hon spelar ju så otroligt bra. Alltså Lena Headey, bäst i serien.
Exakt. Ja, precis. Med Brienne of Tarth konkurrens på sistone. Nej, men alltså hon är så genomond.
Ja, jag kände dock verkligen här att så här, hon ville saker. Och i och med att Dany blev en så ansiktslös skurk så tycker jag verkligen att jag... I och med att hon blev så illa så blev typ att jag ändå vände till lite inför Cersei. Det måste jag faktiskt säga mot slutet. Även om jag inte tyckte att det var en... Och mest därför säkert. Det var en så oförtjänt, tråkig, jävla ovärdig död. Det, tror jag. Helt enkelt.
Ja. För liten död i förhållande till...
Hennes storhet.
Vad som hänt.
Som skurk eller som person. Ja. Vilket som, liksom.
Ja.
Men jag sa det, jag ska nämna lite kritik mot det här avsnittet. Ja. Och just i relation till det här... En filmskapare som heter Megan Ellison. Hon är filmproducent och grundare av produktionsbolaget Annapurna. Som har gjort flera av de filmer som hon har producerat. Alltså vi snackar Zero Dark Thirty, Her, American Hustle, Phantom Thread. Alltså en Oscars-nominerad höjdarmänniska helt enkelt.
Yeah.
Hon skrev på Twitter, i affekt, David Benioff and D.B. Weiss, alltså skaparna av Game of Thrones tv-serien, just ruined 30 years of George R.R. Martin's work in 90 minutes. Alltså, känns inte det helt sant och helt fantastiskt?
Det är jag har inte läst böckerna. Jag vet inte, men absolut. Alltså, det är ju... Alltså, och det verkar ju typ hela internet ganska eniga om. Så om du som lyssnar just nu känner... Vad fan var det här?
Ja.
Det är ju liksom... Nej, men det var... Men jag tycker att du sa det så bra. Alltså, det är som att de har gjort med serien som Daenerys gör med King's Landing. Mm. Eller The Red Keep.
Men med hela historien, ja. För att, alltså, tänk hur komplex, hur mycket djup, hur mycket, liksom, hur mycket som finns i George R.R. Martins verk. Bara av att ha sett de tidigare säsongerna när han var mer involverad. Och när det fanns böckerna de byggde på. Nu finns inte böckerna att bygga på. Så de här två liksom, underhållningsgobbarna har gått loss med sina drag. Och hon fortsätter. They are sexist fucks. They are obviously sexist fucks. And has obviously nothing without George R.R. Martin. There was no motivation for Daenerys to lay King's Landing low after a lifetime of her saving innocence.
Ja, alltså det där, precis som vi pratade om förut.
Ja, alltså hon la verkligen the law helt enkelt för hela det här. Och hon fick gå ut sen och be lite om ursäkt för att hon sa sexist fucks. Men hon var så här, men ärligt talat, det är inte en enda kvinna i det här manusförfattargänget. Och det märks, svarade hon då.
Men berätta för mig hur det märks. För att jag tycker ju ändå att alltså om vi ska säga... Alltså, nu blev ju liksom internet sura på alla så här Reddit-snubbar blev sura på att Arya fick döda Night King och så vidare. Alltså, jag tycker ändå... Det är ju inte som att... Jo, men det... Alltså berätta bara för mig... Jag säger inte att jag inte håller med. Men jag vill bara så här, tydligare... Om du vill redogöra för typ hur karaktärerna liksom är sexistiskt utformade.
Men de menar ju på bristen i förankring. Att de blir så platta, endimensionella karaktärer. Att vi inte får se eller höra från Dany. Hon blir bara en ansiktslös, liksom, ett väsen. Cersei har varit väldigt lågt visad i hela säsongen. Och får sen dö en sån liksom ovärdig, sentimental såpopera. Ja. Hollywood Reporter skriver, in the end, Game of Thrones manages to make its woman problem worse. Och de menar ju då på att det är så förenklat och att de spelar på stereotyper.
Men jag håller ju inte med om den där att Dany alltså att hon är ansiktslös, alltså därmed är typ ett väsen. Utan jag tycker som att det var en ganska snygg grej att lösa, att hon är typ en krigsmaskin och att hon kanske... Ja, men jag får, alltså om man ska vara så här överanalysera, att lite grann att hon har dragit ner visiret och är liksom inte kontaktbar som,
men då
som
hade
person
det
längre.
Varit en bild av att hon är helt borta, att hon är helt kall eller att hon är helt, det, jag tycker att det bara är lat och liksom obegåvat.
Men jag tänker på det negativa rummet, Parisa. Alltså du vet, ibland så kan det vara så jävla snyggt som den där grejen när det är liksom att man, du får se på den som lyssnar på någon som pratar istället för den som faktiskt pratar. Mm. Att det kan vara lite härligt. Jag kanske är för inne i romantiseringen av det. Att det ibland kan vara mer intressant att vara hos mottagaren istället för det som händer. Så jag är inte med på den där Danny-grejen, men absolut.
Men de flesta är det. Så det känns okej.
Alltså, får jag bara säga en till sak om sexism då? För att det är ju, och har ju varit länge... Alltså, det är inte som att George R.R. Martin är känd för att vara någon himla så här, kvinnosakens kämpe heller. Alltså, minns avsnittet som SNL gjorde där Andy Samberg porträtterade en, liksom den extra manusförfattaren på Game of Thrones som vi inte kände till, som var då en 13-årig kille som bara gillade att se töttar. Det är liksom en, det, så har ju faktiskt serien varit hittills. Så jag vet inte fan, alltså jätte, det är väl inte som att det står mellan de här då sexistsvinen och typ Gudrun Schyman, utan det är ändå så här, well, det är en serie som liksom alla serier, ganska mycket säljgrej med tjej liksom.
Ja. Men utöver det här med sexismspåret så är många som skriver om liksom vad synen på mental ohälsa gör. Eller synen på den i den här serien. Att det är som att det är liksom ofrånkomligt ärftligt. Det här Mad King, hans dotter, blev med The Mad Queen. Och det är många som har skrivit om det. Och då började jag skratta och känna att så här, tänk om det här blir hela Game of Thrones legacy. Att man liksom piskar upp en stämning mot människor med mental ohälsa, att det inte ska normaliseras. Liksom. För nu är vi är ju i en era just nu där man försöker nyansera det där och se det som att det är som en olika egenskaper, en personlighet, diagnoser, allt vad det är. Och så kommer den här serien och bara... Men så här, om du har liksom någon som har varit galen i familj... Då är du skit, liksom. Ja,
det... Fast alltså, fast lite stämmer det ju. Alltså, mycket psykisk ohälsa går ju i arv. Så jag vet inte fan. Alltså, jag menar, typ bipolaritet och sånt där. Det finns. Det går ner i flera led.
Mm, men det är många som har skrivit det. Det känns som att det är någon konspiration. Att det finns någon så här Illuminati för den här frågan. Behind the scenes.
Ah, okay.
Som har liksom finansierat Game of Thrones för att det här ska komma fram. Ah. Och det får vi se. För nu ska vi kanske börja pilla i vad som kommer hända härnäst.
Ja, ah, vad fasen.
För det sista vi ser är att Tyrion har överlevt. Arya har överlevt.
Ja, fast är Arya vid liv? Alltså... Jag vet att det skulle vara fruktansvärt tråkigt att hon liksom, ifall hon skulle dö och vi inte har märkt det. Men det är sån jävla drömscen när hon drar iväg där. Alltså jag börjar tänka så här, men där, alltså, is this the real life or is this fantasy? Nej, men alltså du vet, hon ställer sig upp i ett hav av brända kroppar. Hon träffar en vit häst. Ja. Alltså allt är liksom i damm. Jag vet fan alltså.
Alltså jag vill ju ha mer mysticism och fantasy i Game of Thrones. Jag saknar ju det i såna här...
Det är för
här...
verkligt, tycker du?
Nej, men nej. Alltså, jag menar verkligen vad gäller teorier och ödet och alltså, profetior, sådana saker. Jag tyckte det fanns ett sånt element till den scenen, och det är många som har trott att det där var någon slags avsked till himlen sekvens. Jag tror inte det, och inte på grund av bara av att sen serien, utan för att jag vet hur trailern ser ut. Det släpps ju en trailer för varje nytt avsnitt. Så det släpptes en superkort 20-30 sekundare. Och ett par saker. Arya är med. Det har börjat snöa i King's Landing.
Mm-hmm. Men är det inte askan då?
Det är snö. Det är Stockholm i januari. Det väcker ju en del frågor. Och det som vi kan se fram emot i nästa avsnitt är ju upplösningen av det här. Hur John kommer bemöta Danny. Vad hennes ursäkt kommer vara. Och vad Arya kommer ställa för krav på John, till exempel. Och så har vi ju Queen Sansa fortfarande. Men det här med snön, exakt. Alltså.
Ja, var det allt man fick se i trailern?
Superkort, alltså, var det...
ja. Ah, okej. Okay. Nej, men för att du som efterlyser mer mysticism och liksom häxeri, antar jag.
Ja.
Alltså, Bran är ju fortfarande kvar också.
Yes. Men det som jag fick någon slags aning om vad gäller snön, det finns ju en teori om att, och det vi pratade om det när The Night King dog, att så här, jaha, nu var det här över. Jaha. Frågan är om det verkligen är det. Helt.
Och ja, att du det menar om det alla som, de undead är döda, eller vadå?
Nej, och att, men att det är någonting med The Night King som har med den här snön att göra. I och med att det är den koppling vi har till den eviga vintern. Det är en tanke. Och sen,
tänk om det är som är Frost, att isen kommer från rädsla.
Ja, just det. Vad var det hon sa nu igen? Let it be fear.
Ja,
det bara slutar som en cross-episode av Frost.
Ja, exakt. Det tror jag på.
Den är stark.
Arya får kuta fram och rädda Sans, eller hur fan det nu är.
Men andra teorier som jag har aningar om är att det kommer bli så att Arya försöker mörda Dany.
Ja, hon har ju fortfarande ett par gröna ögon kvar att sluta.
Men att det inte kommer gå. Och att det är då John kommer behöva mörda Dany. På tal om den här teorin jag drog i förra avsnittet om att det är han som är Azor Ahai. Den är jag ganska peppad på. Och alltså, jag ville nämna hela våldtäktsscenen också. Men det tror jag att alla som ser har vett nog att förstå. Att, alltså, det här var ju så mordpackat avsnitt att man blir så odrabbad. Då tog de till liksom våldtäktskortet för att få publiken att känna sig någon slags oro. Att någon snubbe skulle liksom mitt i strid blir lite sugen på att våldta
någon. Ligga med någon.
Och att man skulle få upp hoppet för John lite i den blicken. I och med att han dödar en av sina egna. I någon stund av att han finner sin person. För att jag tror att John kommer i nästa avsnitt att reclaima sin roll som den enda, eller inte den enda, men den goda personen i den här serien.
Men det är som att John i den scenen lever upp till den gamla, är det Amnesty, en Amnesty-slogan? Att det inte är de ondas ondska, utan de godas tystnad som är problemet.
Oh!
Och det är kanske det. Boom! Yeah. Det är det Jon Snow inser. Nej, men det är ju faktiskt så. Ja. Alltså så här, för det är också, jag tycker det är så jävla konstigt med honom. När han kutar runt där i staden, när han ser allt det där. Alltså, att han inte på något sätt vidtar åtgärd. Mm. Alltså, han kanske inte har möjlighet, men det, alltså, det är ganska svårt att nå Danny där uppe på draken. Men det är inte som att han gör det minsta lilla försök heller.
Nej.
Utan han bara går runt och lollar omkring. Liksom.
Han hade kunnat klättra upp på ett tak och så vifta till Danny.
Det är det jag menar. Alltså, vad fan, för jag menar, hon var ju, alltså, det är också så sjukt att hon bara skjuter hejvilt med sin drak eldkastare. Men han är ju där mitt alltihopa. Och hade han bara gjort sig känd, alltså typ, jag vet inte, hade han klättrat upp på ett tak, då hade man ju typ kunnat räkna med att i alla fall där under kan folk typ komma i säkerhet. Det fan vet jag. Jag tycker det är så orimligt och konstigt, men det kanske var det de ville visa. Sen måste jag säga att den där våldtäktsscenen, den är ju faktiskt, alltså, den adderar ju till den här känslan av att det är allmän, alltså, att det kändes väldigt som ett krig. För det är ju en sjuk grej som förekommer. Så jag vet inte fan, liksom, den var konstig, men den var ju också typ inte helt inaccurate.
Nej, gud nej. Men att det där John visar någon slags liksom handlingskraft för en gångs skull, och någon moralkompass, och nu kommer han stå till svars inför sina systrar och inför hela världen egentligen. Så det är så jävla spännande. Och jag är hemma på torsdag igen, och alltså, jag skulle vilja se det här avsnittet samtidigt som det går live i USA på något sätt. Det får väl bli någon slags lösning söndag natt i Sverige.
Ja.
För jag vill verkligen uppleva det samtidigt som alla andra. Bara storheten i det, 8 säsonger går till ett slut.
Tror du, vad är känslan är nu liksom? Att du kommer bli nöjd? Eller att det kommer kännas som att man får typ closure? För just nu känner jag mig ganska orolig att jag överhuvudtaget kommer känna något.
Jag vet.
Förstår du?
Jag hoppas på
efter
att,
det här liksom.
Ja, men jag hoppas på att det här avsnittet... Man, det brukar ju vara så att det näst sista avsnittet i varje säsong, alltså penultimate som det heter på engelska, att det är det som är packat med action, river upp sår, liksom väcker trådar. Och att det är det sista som det som listigt och elegant och klurigt sluts olika mysterier. Och det är det jag hoppas på, att det får ta sin tid och att vi liksom får liksom känna den där känslan av alltså, det här var så raffinerat, det här var sån jävla mindblowing scen eller vad det kan vara. Och att de största dragen har varit nu lite grann.
Jag börjar typ hoppas på en editor's cut.
Ja!
Det, eller fast det är så här, alltså istället för director's cut, att det är som att vad heter George R. R. Martin typ så här, gör om, gör rätt. Vi gör en sista säsong.
Just
på
det.
På fansens sida.
Men tänk om hans liksom fans startar en kickstarter om 10 år. Ja.
Vet du hur jävla mycket pengar de skulle kunna dra in då?
Ja, och att någon, liksom, någon begåvad gör om hela skiten och gör det rättvisa. För han har inte släppt de sista böckerna än. Och han gör det kanske någon känner så här, vad fan, det här har vi fuckat upp. Det här blev inte bra.
Eller så är han nöjd och tänker att han kommer sälja satan bara för att folk kommer typ behöva söka sig till... Även vi då som inte har läst dem kommer behöva söka closure i dem istället.
Alltså jag fick någon tanke när jag kollade som var så här, alltså har han det jävla spelmissbruk vi inte känner till? Varför behöver han så mycket snabba, enkla pengar, George? Du kunde ha stoppat det här med lite vett. Ja. Han är ju verklighetens Jon Snow. Låt en massa skit hända. Låt en massa saken ske.
Ja. Och bara står och gör miner.
Ja. Ska vi vad ska man säga, avsluta den här specialen?
Ja, det gör vi. Och håll utkik på vårt Instagram ifall det skulle vara så att vi på något sätt drar ihop något kring sista avsnittet. Vi har lite trådar ute.
Det var tre disclaimers i den meningen. Håll utkik efter information om var vi ska ses. Säger jag, för att väga upp.
Håll veckan öppen.
Ja, boka inte in ett skit. Men så länge så finns vi ju på den Instagramen, Britta och Parisa, och våra respektive. Vi kommer väl snacka vidare om Game of Thrones antagligen på olika plan tills nästa vecka
och
ändå.
Tycker ni att vi har fel eller vill inte lägga till någonting, så hör gärna av er där också i DMs, för det tycker vi är härligt.
Gud vad roligt!
Tack för att ni har lyssnat.
Jag kommer sakna det här så mycket efter nästa vecka.
Ja, men vi måste hitta något annat att göra med våra liv.
Okej, men tack så mycket. Vi hörs snart.
Puss, hej!
Puss, hej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.